Du lyssnar på Sommaren vid havet av Laverl Spencer i översättning av Gunnel Strömberg, inläst av mig, Johanna Herman Lundberg. Kapitel 1. Hämnden i Maine 1916. Roberta Jewett hade hoppats på vackert väder den dagen då hon och hennes döttrar flyttade tillbaka till Camden i Maine. Men istället hade en blandning av nålvast regn och tunn dimma slagit följe med Bostonbåten hela vägen längs kusten. En ihärdig sydvästvind fick vågorna att gå höga och resan blev en förfärlig upplevelse. Stackars Lydia hade varit sjösjuk hela natten. Tioåringen låg nu och dåsade med huvudet i Robertas knä. Flickan var grön i ansiktet och hårflätan hade trasslat upp sig i ändarna som en gammal repstump. Nu slog hon upp ögonen. Hur långt är det kvar, mamma? Frågade hon gnälligt. Roberta såg ner på sin yngsta dotter och strök det rufsiga håret ur ansiktet på henne. Lydia hade aldrig tålt sjön lika bra som de båda andra. Det är inte långt kvar nu.
Vad är klockan?
Roberta såg på sitt fickur. Nästan 7.
Tror du vi kommer fram punktligt?
Låt mig se efter om jag kan räkna ut var vi är. Hon makade ner Lydias huvud från knät och stödde det mot en vaddfodrad kappa. Jag är strax tillbaka. Hon såg på de båda äldre döttrarna, Rebecca och Susan, som låg och sov i närheten lutade mot den förnissade bordskivan. Runt omkring dåsade andra passagerare på de obekväma sittplatser som stod till buds för de som löst de billigaste biljetterna. Några snarkade. Andra dreglade lite i sömnen. Några höll på att vakna nu då gryningen nalkades och slutet på färden närmade sig. Om detta hade varit en resa över Atlanten med immigranter till Amerika ombord skulle denna plats i båten ha klassats som mellandäck. Men eftersom detta var den synnerligen aktningsvärda ångbåtslinjen Eastern Steamship undvek resebroschyren ett dylikt stötande uttryckssätt till förmån för beteckningen tredje klassens ligghall. Men en mor som föst ombord sina barn och sett dem tillbringa 13 bedrövliga timmar i den spartanska miljön utan så mycket som en bekväm huvudkudde kände igen ett mellandäck när hon hänvisats dit. Här fanns ingen panoramautsikt utan enbart mycket små hyttventiler. Roberta banade sig väg fram till en av dem och såg att vattnet slog upp mot fönstret som om det kastats dit. Glasrutan var immig. Hon torkade av den med kappärmen och kikade ut. Klockan var nästan 7 på morgonen och himlen började ljusna. De borde redan ha rundat på Sean Point utanför Rockport Bay. Hon lutade pannan mot det kalla glaset och kikade akteröver. Men det enda hon såg var en mörk kustlinje, så suddig av blötvädret att det knappt gick att avgöra om den var där eller ej. En klockboj klämtade till och hon tittade åt andra hållet. Jo, där var fyren på Negro Island, nästan hemma. När de passerade mellan fyren och Sherman's Point förändrades klockbojens ljud. Från att ha varit ett klämtande i fjärran blev det nu allt starkare och hon kunde se bojen gunga för vågorna. Bortom den blev samhället invid hamnen synligt i hellregnet. Roberta noterade nyktert att den känsla som väcktes inom henne snarare var trots än nostalgi. Inne i den skyddade hamnen var vattnet lugnare och ångaren stävade på med jämnare fart. Den formlösa bilden av land tog gestalt. Mount Batty som höjde sig bakom Camden, båtbryggan där Belfast skulle lägga till, virvaret av gator som klättrade upp för bergets östra sida, de välkända kyrktornen på episkopal- och baptistkyrkorna och församlingskyrkan som hon själv hade tillhört innan hon flyttade. Och så den överallt synliga skorstenen på Knox yllefabrik, industrin som försörjde merparten av stadsborna och där hon själv förmodligen skulle ha arbetat än i denna dag om hennes mor fått som hon ville. Någonstans där ute var morgonskiftet på väg till spinneriet, förmodligen för att tillverka ylletyger till uniformer åt pojkarna över där.